Anna-Karin.
Ja.
Lyssna på det här.
Stockholm, Motala. Från Kungliga Teatern sänder vi Don Juan.
Don Juan kallas operabuffa, det vill säga skämtopera. Det var kanske också Mozarts avsikt att skriva en sån, men resultatet blev något mycket mer. Efter operans första framförande i Berlin skrev stadens främsta musiktidning. Aldrig har den mänskliga andens storhet uppenbarat sig som i detta verk. Dessa melodier måste ha koncipierats av en ängel och ackompanjemanget utformats av en gud.
Ja, det här är ett klipp från Sveriges Radios digra arkiv anno 1943. Den här gången handlar det om en opera som har spelats i Sverige många, många gånger och sänds här i Sveriges Radio många gånger också. Och den är otroligt populär, Don Giovanni. Varför är det så, Anna-Karin?
Det är faktiskt det han pratar om här. Att ja, från början var det tänkt att vara en liten rolig operabuffa och sen är det ju så mycket mer. Alla de här känslorna, dramatiken, elakheterna och kärleken. Jag menar, den är liksom sprängfylld av känslor och dramatik. Och sen förstås ofantligt mycket musik som man bara inte kan motstå. I alla fall kan inte jag motstå den.
Det låter alldeles underbart tycker jag. Och det handlar alltså om den största förföraren av dem alla, Don Juan, eller i operans värld Don Giovanni. Varmt välkommen till Operaguiden ska du vara. Och den här gången så är det Wolfgang Amadeus Mozarts flörtige och flyktige Don Giovanni som vi ska tala om. Don Giovanni, eller Don Juan som han ju kanske är mer känd som, eller Don Juan om man väljer att uttala det på det sättet. Det här är en klassisk figur som förekommer i ett otal berättelser ända sedan 1600-talet då Tirso de Molina skrev dramat Förföraren från Sevilla. Men i musikalisk dräkt så är det då alltså Mozarts opera från 1787 som har blivit helt odödlig. Jag heter Britta Svanholm-Maniet och vid min sida har jag sidekicken Anna-Karin Larsson, chef för SR Musik på Sveriges Radio. Välkommen till Operaguiden.
Tack.
Du, när förfördes du för första gången av den här operan?
Ja, i vanliga fall brukar jag inte veta sånt, men här vet jag verkligen när det var. För jag var i Paris, jag tror jag var kanske 18, och jag var på bio och såg en film, nämligen filmen Don Juan med bland andra Ruggero Raimondi var det då som spelade Don Giovanni. Och jag hade tidigare varit väldigt förtjust ända sedan jag var litet barn av Figaros bröllop. Jag var totalt besatt av Figaros bröllop. Don Giovanni hade jag liksom inte mött. Men när jag såg den här filmen, då blev jag verkligen helt... Jag tror jag blev lite förälskad i Don Giovanni, ärligt talat.
Du med!
Jag med, trots den här dubbelheten. Och han var väldigt obehaglig i den rollen, som jag minns det. Jag har faktiskt inte sett om den där filmen. Jag vill inte se om den, för jag vill ha kvar den här känslan av... Det var så fantastiskt, tyckte jag då, hur han tolkade den här magiske förföraren och samtidigt alltså djupt obehagliga personen. Och sen de andra karaktärerna... Jag kände mig som Donna Elvira. Jag menar, 18, man har ju inte varit med om så mycket. Men ändå, alltså, de här känslostormarna har man ju i alla fall. Är man på något vis mitt i den åldern. Så att det var mitt första möte med Don Giovanni. Och sen dess, jag verkligen tycker fortfarande att musiken Mozart skrev till just den här operan. Det måste vara något av det bästa som han också skrev, fast han skrev så ofantligt mycket fantastisk musik.
Mm. Jag hör ju på din röst att du är betuttad ordentligt i både Don Giovanni och operan, skulle jag tro. Och du är ju väldigt gott sällskap, för att det är ju en omåttligt populär historia, som vi sa tidigare. En av de 10 mest spelade operorna i världen säsongen 2015-2016 enligt sajten Opera Base till exempel. Den här operan kom till när Mozart var i Prag. Hans framgångar med Figaros bröllop, som du nämnde, i samma stad, det gjorde att han fick en ny beställning. Och då fastnade hans librettist, textförfattaren Lorenzo da Ponte, för det redan då mycket populära temat om den spanske kvinnojägaren från Sevilla. Och premiären blev en fullkomlig succé. Men vad handlar den här operan om då? Det ska Per Feltzin nu få berätta mer om. Varsågod.
Don Giovanni har faktiskt en av de enklaste operahandlingar man kan tänka sig, ytligt sett. En man förför kvinnor på löpande band och han hinner med tre olika innan pappan till en av kvinnorna hämnas. Mannen har också en bekänt med sig som får rädda situationen gång efter annan. Av det här har Mozart gjort ett dramma giocoso, dramatik med skämt, enkelt uttryckt. Och det går blixtsnabbt mellan skratten och spänningen. Det är alltså Don Giovanni, Don Giovanni-gestalten det handlar om. Med sig har han sin bekänt, Leporello, och hela operan inleds när Don Giovanni förför Donna Anna, medan Leporello vaktar utanför. Paret upptäcks av hennes far, kommendören, som utmanar Don Giovanni i en duell. En duell pappan förlorar och han dör. Donna Anna och hennes egentliga fästman Don Ottavio svär att hämnas. Don Giovanni och Leporello flyr och möter då en beslöjad dam som visar sig vara en tidigare erövring, Donna Elvira. Leporello påpekar för henne att hon var bara en av 1003 damer som hans husbonde har förfört. Och Leporello har skrivit upp dem alla på en lista och det är här den berömda katalogarian kommer. Don Giovanni rusar vidare och kommer till ett bondbröllop där han försöker förföra bruden Serlina framför ögonen på brudgummen Massetto. Det lyckas nästan, men han blir upptäckt. Han har nu plötsligt fått en rad människor som jagar honom och han blir allt mer desperat, men slutar ändå inte att försöka förföra. Bland annat lurar han Serlina att följa med honom in i ett rum på en fest. Men hennes upprörda rop på hjälp avbryter Don Giovannis planer. Han övertalar Leporello att byta kläder med honom så att de som jagar honom jagar fel person. Men också det upptäcks och de två gömmer sig på kyrkogården. Och ur en grav stiger den döde kommendören upp. Don Giovanni bjuder övermodigt honom på middag och han tackar ja. Men kommendören vill att Don Giovanni ska ändra sitt liv, men det vägrar han. Så när han tar kommendörens hand öppnar sig marken och Don Giovanni störtar ner i helvetet.
Tack för det, Per. Synden straffar sig själv skulle man kanske kunna säga. Och till slut så hinner Don Giovannis karma ikapp honom. Och att det ska ta den här vändningen, det är faktiskt något som hörs redan i ouvertyren. När dirigenten slår igång de allra första tonerna så är det ingen munter melodi som ljuder från orkestern utan det låter istället så här. Det här är ju ganska dystra toner.
Ja, och dramatiska. Mm. Man kastas ju rakt in i just denna dramatik. Och ouvertyren, den är ju verkligen som en liten pärla där hela operans just dramatiska kast finns med på de här få minuterna, både den här dramatiken och sen så övergår det i lite så här lätt så här Mozart 1700-tals så där glada tongångar och sen kommer det här tillbaks. Så man kastas redan i ouvertyren fram och tillbaks i de här känslolägena. Det är väldigt skickligt skrivet.
Ska vi ta och lyssna på övergången just där, när det går från moll till dur? Liten sprudlande Mozart som
verkligen.
Vi känner honom.
Här vilar inga ledsamheter. Här är det den där champagnen och den här storslagna förföraren som är liksom nöjd med livet man hör. Snarare än den här just starten som ju är något helt annat.
Men det här måste ju vara ett väldigt medvetet grepp av Mozart.
Absolut, jag menar allt är troligtvis helt genomtänkt. Alltså Mozart är ju en sån där som man nästan, jag menar han har blivit som någon slags figur för den klassiska musiken, men lyssnar man ordentligt på hans musik så det är helt fantastiskt.
Startackordet, det är i D-moll, tonarten D-moll. Och det återkommer ju sen i slutet, för det är väl samma som vi hör precis när Don Giovanni trillar ner i underjorden.
Japp, och då har det ju hänt mycket och då står han där och håller den här stenstatyn i handen så att man hör redan från början, som sagt, precis som du säger, i första ackordet så blir det så här, oj vad ska hända här? Och sen slutar det, hur kan det bli så hemskt? I vissa uppsättningar lyckas de ju verkligen få den här slutscenen då när det här ackordet återkommer och den här stenstatyhistorien som ju på ett sätt är alldeles här fånig. Men i musiken ligger i sån dramatik så att när Don Giovanni tar stenstatyn i handen, då är det faktiskt ruggigt och marken öppnar sig och det är det man får med sig direkt från början här.
Det är alltså både allvar och skoj i sig skulle man kunna säga då. Och precis som Per sa tidigare så är det alltså ett drama giocoso, ett drama med skämt, till skillnad från opera buffa som är bara kul, eller opera seria då som är den seriösa varianten av.
Ja, och det var väl det han lyckades med så bra här, för som publik så kastas man ju också emellan det här att det, jag menar, han är en charmig typ, Don Giovanni, i de flesta uppsättningar så beskrivs han ju verkligen som dubbel, så att han är inte bara elak utan han är faktiskt charmig också. Och Leporello som då är hans trogne bekänt, och man undrar, men varför drar han inte? Men det gör han inte, utan han är kvar och han är ju liksom en rolig figur, så att det finns ju verkligen både och i den här operan.
Ja, och Leporello då, eftersom du kom in på honom, han är ju också förförd på något sätt och går ju sin herres ärenden, absolut. Till exempel i den berömda katalogarien. Madame mia, il catalogo è questo, delle belle che vuoi il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io, osservate. Leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1003.
Just de här milletre, de är ju väldigt kända. Vad är det han sjunger om här egentligen?
Ja, här drar han ju på och berättar om alla de här erövringarna han har gjort. Hans husbonde och han, ja, överallt och i Frankrike och i Turkiet och Italien och överallt och alla siffror.
Hundra här, hundra där.
Ja, det är så, och i Espanja då, i Spanien är det redan milletre, 1003 kvinnor. Och som sagt, vad han återkommer till det där milletre väldigt många gånger.
Ja, precis. Du var inne på dubbelheten i Don Giovanni-gestalten då. Man kan ju se honom som en levnadsglad typ som tar för sig av livets goda, en livsnjutare kanske, som inte tänker så mycket på konsekvenserna och sitt handlande. Men sen är han ju också en högst tragisk figur. Man går ju nästan maniskt från kvinna till kvinna. Omättlig, en gränslös,
alltså någon rastlöshet,
ja, men, eller hur?
I den här figuren som verkligen inte alls bara är rolig. Nej, men man kan ju, och det är väl det också man känner, och det är väl det inte minst Donna Elvira känner, att han har nog ändå något behov av en stadig punkt och en fast punkt, och den punkten trodde jag att jag var, men sen så han klarar ju inte det, utan han har något i sig som gör att han bara måste vidare, och det är ju faktiskt, jag håller med dig, det är ju verkligen en tragisk personlighetstyp faktiskt, som inte kan vila en sekund i det han har, utan han vill hela tiden ha mer och nytt och fler. Och vad är han flyr från?
Ja, det kan man fundera på. Han gestaltas ju på olika sätt i olika uppsättningar.
Verkligen. Jag har sett bland annat en uppsättning med svenska Olle Persson som Folkoperan i Stockholm gjorde för en massa år sedan. När de bestämde sig för att Don Giovanni var gammal och trött. Och det blev något helt annat. Han satt i en stol och var helt sådär. Han orkade knappt resa sig, utan han var verkligen helt en sliten man. Och då blev han ju någonting helt annat när han satt i den stolen där och knappt, som sagt, orkade resa sig och sjöng sina champagnearier. Och när Leporello sjunger katalogarien, då tänker man, ja, det var bättre för nu kommer han inte orka hålla på med sånt. Men det blev en helt annan tolkning än den vanliga, där han ju ofta är väldigt så här viril och stark. Mm. Och som sagt, var man som publik ju ska bli lite förälskad själv i den här figuren, fast man ser att det finns en massa ondska någonstans. Ja. Fast sen är det på något vis inte ondska. Det är liksom, det beskrivs inte så enkelt som svartvitt. Det är ju det som gör att det faktiskt är spännande.
Mm. Är han trovärdig som karaktär?
Ja, nej. Jo, men jag tycker faktiskt att han är det. För det som gör att jag tycker att han är det, det är att människan är inte svartvit. Mm. Utan människan är dubbel. Och han är ju dubbel, som sagt var. Så att på det sättet, jag menar, det kanske inte är trovärdigt att ha gjort alla de här förföringarna eller förförelserna som Leporello sjunger om i katalogarien. Men jag menar, jag tycker att han är trovärdig någonstans ändå.
Det finns ju män, främst män, men också kvinnor, som tror att de kan ta för sig hur som helst, faktiskt.
Ja, det finns det. Det finns säkert faktiskt kvinnor också som tänker så. Men på det sättet, som sagt, världen är inte svartvit, och Don Giovanni är verkligen inte svartvit. Han är inte speciellt grå heller, om man nu tänker så. Utan
det kan man inte säga.
Han är på något vis både svart och vit samtidigt.
Han förför på löpande band, och så här låter det när han vill locka Serlina till sig.
Ärligt talat, Britta, skulle du kunna motstå om någon lät så där till dig? Men hon försätts i en helt förfärlig situation, säger Lina. Hon har sin Masetto som hon älskar och är honom trogen nästan. Mm. Men så kommer Don Giovanni då med den här fantastiska sången till henne. Det är klart att hon blir så här, ja, jag vill lite, men jag vill inte, men hur ska vi? Det går inte att motstå.
Mm. Lite senare så förför han Don Elviras kammarjungfru med en också väldigt välkänd och söt liten melodi, en serenad som har blivit en riktig klassiker. Här hade vi två exempel på Don Giovannis förförelsekonster.
Ja, här står han där under hennes fönster och plockat med sig en liten gitarr eller luta eller vad det är, och står han och spelar där för henne.
En som verkligen förknippas med den här rollen och har gjort det de senaste åren, och som också fick sitt stora internationella genombrott som Don Giovanni, det är baritonen Peter Mattei. Sveriges mesta Don Giovanni, får vi kanske säga. Han har spelat Mr. Bad Guy i ett flertal uppsättningar, senast på Metropolitan Operan i New York 2015. Och så här beskriver han själv den här rollen och hur det är att spela den.
När det är en sån här bra opera som Don Giovanni, så lockar den ju också till sig de bästa regissörerna och de bästa dirigenterna, för att det är ingen som blir trött på den. Jag har lärt mig mycket på att hålla på med den.
Vem är Don Giovanni för dig?
Men man kanske har någon slags föreställning om hur en Don Giovanni är eller sådär. Och det gäller väl på något sätt att inte ta ihjäl den föreställningen hos de som sitter där i publiken. Men samtidigt också inte heller bekräftat just så är han, utan att hela tiden håller han lite föränderlig och lite, när man tror att han är sån så ändrar han på sig lite grann och så blir han annorlunda. Det som skiljer honom från en glad skit, det är ju att när det väl börjar brinna och bli lite hett omkring honom så ballar han inte ut. Han står upp för sitt lite grann, eller lite grann som Edith Piaf, jag ångrar ingenting lite grann så där. Att han kör sin linje, han är kompromisslös på något sätt.
Peter Mattei pratade med Sofie Almeroth om rollen när han spelade den på Metropolitan alltså. Jag ångrar ingenting, sa han.
Nej, men jag håller faktiskt med honom. Just den här dubbelheten, han är ju rolig också. Peter Mattei har ju verkligen en humoristisk ådra. Nej, han ångrar ingenting. Och det är ju det som gör att man någonstans ändå beundrar honom trots att man inte gillar honom som figur. Men det är något storslaget i det här att bete sig på det sättet och ändå inte ångra sig.
Mm. I den här operan så är det ju Don Giovanni som är den självklara huvudrollen förstås. Men sen så följer en trojka av kvinnor som till slut faktiskt stoppar hans framfart. Vi har då Donna Anna som avslöjar honom som en kallblodig mördare. Vi har Donna Elvira som till slut överger honom när hon inser att hon inte kan fånga honom, och Florence Nightingale honom, om vi ska göra ett verb av det. Och så har vi då Serlina som också till slut genomskådar hans förförelsekonster. De här tre karaktärerna, vad kan vi säga om dem?
Ja, men de är starka kvinnor. De är ju väldigt olika. Donna Anna då, som ju är den tragiska kvinnan, eller vad man ska säga, i historien. Mm. Medan Donna Elvira är ju den starka, som hon ger sig inte. Först ger hon sig inte i sin jakt efter hans hjärta, som du säger. Men sen när hon då till slut inser att men det här kommer inte gå, då blir hon ju hämndlysten på ett lite annorlunda sätt. För Donna Anna vill ju hämnas och sin fars vägnar väldigt mycket. Och förstås att han har ju varit på vippen och våldta henne, eller kanske våldtagit henne. Apropå det här att man inte riktigt vet vad som händer. Det finns en massa frågor som gör att det är ganska spännande. Och sen då sista personen i trojkan är ju Serlina då, som är den här unga oförstörda flickan som har sin mazzetto och som också blir förförd av Don Giovanni lite för att hon vill och lite för att hon inte vill. Där är det också frågetecken. Blir hon våldtagen i den här scenen, eller blir hon förförd, eller för Mazzetto blir ju extremt hämndlysten. Ja. Så att det finns en massa frågor som cirklar kring de här starka kvinnorna hela tiden i hela operan igenom.
Det här övergreppet på Serlina då, för någonting är det ju som händer där.
Någonting är det, absolut.
Vid sidan av balsalen i slutet av första.
Och någonting som ändå inte blir positivt till slut. Det kan man ju ändå säga, även om hon är lite mer på det, så det är inte, det blir inte bra på slutet.
Hon ropar till och med på hjälp och hjälp. Det låter så här. Ja, vi hör ju att det är ju väldigt upprört hos alla de tre kvinnorna.
Ja, och det här är ett så bra exempel också ur operan, eftersom redan i Figaros bröllop så hade ju Mozart visat just vad de här ensemblerna kan göra, hur man för fram handlingen via de här personerna som ses tillsammans på scen. Och i Don Giovanni excellerar han i de här stora liksom, aktsluten, och de här stora ensemblerna, de är dramatiska.
Och det är väldigt många, apropå det här då, med övergrepp eller inte, det är ju väldigt många regissörer som har tänkt kring det här och tolkat det på olika sätt. Och det är som du säger, det är fortfarande en olöst fråga, och det får vi kanske aldrig svar på. Men att det händer någonting, det kan vi slå fast, och att han tar sig friheter och har gjort det många, många gånger, det kan vi nog också slå fast, va?
Absolut, där områder inget tvivel.
De här tre kvinnorna då, de har ju förstås arior i operan, alla tre. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på en av Serlinas arior när hon ska försonas med Mazzetto.
När jag hör den här arian, då tänker jag, nej men det var nog inte så allvarligt det där med Don Giovanni. Även om hon skriker på hjälp, Serlina, men det kan inte ha hänt så mycket, för då skulle hon ju inte kunna låta så här när hon ska försöka få tillbaks sin riktiga pojkvän. Då skulle det väl vara mer dramatik. Det här är ju bara så där förlåt. Men ja, det är min lilla tolkning av det hela.
Ja, men där sätter du ju fingret på någonting, för det är ju det som har det visat sig är så svårt när vi just kommer till övergrepp. För det har ju visat sig att människor, kvinnor som blir utsatta för övergrepp, de skäms ju oftast väldigt mycket och vågar inte säga någonting. Och då kanske de bara själva stryker över det så här med en liten fin melodi. Och det är ju lite farligt i sådana här operor där musiken påverkar oss så mycket.
Ja, men det är faktiskt en bra tolkning. Så har inte jag tänkt på det. Men ja, så kan ju verkligen vara att man... Nej, men det hände något hemskt. Det var så pinsamt så det vill inte jag prata om. Så nu tänker jag att allt var mitt fel. Förlåt. Ja, bra tolkning.
Ja, till slut så hinner ju alltså Don Giovannis öde i kapp honom, och stenstatyn, det här lite magiska nästan inslaget i operan, kommer och ska hämta honom. Och då blir det ju återigen upprört här i slutscenen.
Ja, då väcks alla känslorna till liv igen. Jag menar, det kan man ju förstå. Don Giovanni tycker ju själv att det här med att bjuda en stenstaty på middag, det var det fånigaste idén, men jag gör det. Kom på middag till mig. Mm. Och så svarar stenstatyn. Och det här i musiken är ju så, det är så dramatiskt och så gripande, så att åtminstone jag släpper hela alla tvivlar om att stenstatyer kan komma på middag. Jag köper det. Och så tar han stenstatyn i handen och jorden öppnar sig och han faller ner i helvetet.
Och han skriker till rätt rejält, lyssna här. Ja, men så är vi tillbaka då där vi började i den här dramatiska inledningen och det dramatiska slutet. Det finns ju något i den här mixen i operan avslutningsvis då. Jag tänker då på att det är en opera med både glädje eller komik och dessutom svärta, som vi har varit inne på. Det är ju någonting kittlande med det. Och så är det ju dessutom så också att det i allra högsta grad handlar om erotik och sex, som kanske bidrar till den här kittlande känslan.
Alltså, han är charmig. Det går inte att komma ifrån. Han beter sig hemskare än, jag menar, det går inte att tänka sig något värre. Han är djupt osympatisk, men han är så charmig. Mm. Och det är det som ju lyckas komma fram via Mozarts fantastiska musik. Att, ja, man förstår att man kan bli förförd av Don Giovanni.
Lyssna bara hur det låter när han ska presentera sin fest och sitt vin. Ja, med denna charmiga champagnearia, som den kallas på svenska, så avslutar vi operaguiden om Don Giovanni. Tack så väldigt mycket, Anna-Karin Larsson, för att du var med här och pratade om Mozarts opera.
Tack!
Vi har bara spelat lite grann musik i den här podden, och du får gärna gå in på Sveriges Radios hemsida och söka efter Operaguiden där, för där finns det en länk till en Spotify-lista där Eva-Britt Selén, researcher på Sveriges Radio, har samlat en inspelning med mer musik från operan. Lyssna gärna där. Lyssna gärna också på fler av Operaguidens poddar om olika operor. Tack så väldigt mycket för idag, för att du har lyssnat, och hej då!